en sån stor kraft som jag tänker vi har inte fattat. Vi har inte förstått vilken kraft det är. Den kan inte mätas. Vi kan kanske bara ana den. Och jag ska läsa en text och vi ska titta igenom den texten. Det är från Kolosserbrevet 1. Och när jag har förberett detta så känner jag ibland att orden studsar. Hur ska jag förklara det? Det är som om vi har hört det så många gånger så det bara studsar. Är ni med? Det är som om att det inte går in igen. Jag har sökt efter vilka ord ska jag använda. Vi hör ju evangelium ofta här i kyrkan. Och den som går till kyrkan ofta hör ofta. Kan vi inte bara be den bönen att det ska få gå in i våra hjärtan? Och att inte jag ska rabbla massa ord. Att vi ska lyssna till Guds ord. Vi ber den bönen här. Herre, tack för storheten i dig. Att du är Gud. Att du har gjort allting. Allt vi kan se, allt vi kan ta på. Allt vi är. Allt vi finns i. Du har gjort allt. Och vi ber, kom nu du som är så stor och som har sagt att du vill bo i våra hjärtan. Kom och rör vid våra hjärtan som bara du kan. Låt din heliga ande vara här och röra vid oss. Vi ber om dig i ditt heliga namn. Amen. Ebba, vi kan väl bläddra igenom allt till att börja med. Jag läser alla verser och sen så går vi tillbaka till de två första. Det är från Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 13 till 23. Överskriften i folkbibeln är i sonens rike. Jesus, han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tron, furstar och herradömen, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt. Och allt hålls samman genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Och sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er, heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fast och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Gud har utarbetat en räddningsplan för människan. Vi börjar i de två första verserna. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. I sin älskade sons rike. Ett rike som är grundat på Gud och som finns här nu. Men Gud har utarbetat en räddningsplan för människan, en frälsningsplan. Och den bygger på Jesus Kristus, Guds son. Och syftet är att föra oss in i sonens rike, i Guds rike. Vad betyder det att Gud vill föra oss in i sonens rike? Det betyder en helt annan ordning. Det betyder att någon annan är kung och bestämmer, inte jag själv. Och så står det, i honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Genom Jesus så lever vi i en ny tid. Vi lever i en tid där vi kan få förlåtelse och där försoning finns och befrielse. Och i Bibeln så använder man de här orden, eller just i den här texten gör man ju det. Frälst är det i början på meningen där. Och sen är det friköpt längre ner. Och jag tänkte jag skulle bara nämna något om frälst. I Bibel 2000 så står det räddad istället. Och i folkbibeln står det frälst. Men man kan säga att det här ordet som i grekiskan heter soteria. Det betyder två saker. Det betyder räddad. Att bli frälst, det är att bli räddad. Men sen betyder det en sak till. Det är att bli befriad. Att bli befriad. Man kan tänka sig att man blir räddad när man dras upp ur vattnet om man är nedkyld eller någonting sånt. Då blir man ju räddad. Men det finns ett steg till i det Gud gör. Det är att befria oss ifrån det som har gjort att vi har hamnat i det iskalla vattnet, om jag säger så. Två saker, vi blir räddade av Jesus och vi blir befriade av honom. Roten till det här grekiska ordet, soteria, frälst som det står där, det är sos och det betyder frisk, hel, oskad. Så om vi tar de orden och så tänker vi, vad är det som det betyder för oss att föras in i hans älskade sons rike? Så är det att bli hel. Att bli oskad. Att bli frisk. Jag tycker att det är underbara ord. Jag tror att du tycker det också. Men vi ber till Gud att det får bli starkt i oss. Friköpt sen då. Friköpt. I honom har vi blivit friköpta. Jag satt och tänkte på lite grann. Man kan ju tänka, det är ju betalning för något. Att det finns en, vår räddning och vår befrielse har en kostnad i sig. Annars skulle det inte stå friköp, det har en kostnad i sig. Och den kostnaden, den är större än vad vi kan betala. Den resursen, den har inte vi. Men Jesus tar kostnaden. Och det står så här i Kolosserbrevet lite längre fram i kapitel 3. Vers 13, slutet på 13, vers 13. Där står det så här. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika det på korset. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat dem. Det finns en generositet tänker jag, som finns inbakad i skapelsen och som Jesus har gjort så att den finns i skapelsen, det är denna generositet av förlåtelse som Gud har och som Gud ger. Och den vilar över alla människor, inte bara oss i kyrkan. Den vilar över alla vi möter. Över alla människor vilar den här generositeten som Jesus har gett. Det är medan vi fortfarande är syndare. Det är ju lätt. Om man känner att man är duktig. Man känner att nämen, jag klarar det här rätt bra. Då är det kanske lätt att tänka att man tar emot. Men det är medan vi är syndare. Medan vi känner oss misslyckade. Medan vi tänker att jag är ingen bra kristen. Det är mitt i vår svaghet som Gud bevisar sin kärlek till oss. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare, säger Paulus i Romarbrevet. Man skulle kunna säga så här. Du och jag, vi är högt, högt älskade. Och om du går hem och inte känner dig älskad, för det är liksom någonting skaver i dig, så ska du veta det. Att i Guds värld så är du oändligt älskad och värdefull. Oberoende vad du tänker om dig själv. Men en sak till finns det, och det är det jag ska komma in på här lite mer. Du och jag är också helt vilse. Vi är väldigt vilse, och jag tänkte på dig idag när du säger om kompassen. Kompassen vrider sig. Det gör den. När det händer en massa saker och ting kommer emot oss. Vi är mycket vilse. Människor omkring oss, men ibland så tänker jag, men gode Gud, hur är det med mig? Jag tror på dig, men hur vilse är jag? Det finns ett bibelställe i Klagovisorna där det står så här. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut på hans barmhärtighet. Och David säger i psalm 40, så här. Jag väntade och väntade på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Han drog mig upp ur fördärvets grop och ställde mina fötter på klippan. Klippan är att vi är friköpta av Jesus Kristus. Klippan är han. Klippan är att Gud älskar oss så mycket. Men vi behöver se att vi är vilse. Vi rullar fram och tittar på några verser till. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen. Härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Ingenting är vårt. Ingenting som du har är ditt. Allt tillhör Gud. Allt tillhör Jesus. Precis allt är hans. Det är det den här texten säger. Han är den osynlige Gudens avbild. Det betyder att Jesus, när vi tittar på honom, så ser vi den Gud som inte kan ses. När vi läser om honom, när vi lär känna Jesus, när vi bläddrar i evangelierna, så får vi se Gud genom Jesus. Och vi kan se vad Gud tänker och vad han tänkte från början med oss människor. Hur det var tänkt att hela skapelsen skulle hållas eller fungera. Och så är det detta att allt finns i honom. Allt hålls samman i honom. Kan ni tänka den tanken? Med allt rörigt vi ser omkring oss. Men så är Guds ordet till oss idag. Allt hålls samman genom honom. Man skulle kunna säga att han är naturlagarnas fäste. Naturlagarna har sitt fäste i Jesus Kristus. Jag tänker ibland när vi hör det här att allt det här, det är så stort. Det är så stort. Själva naturlagarna, tycker jag, för mig var det. Själva naturlagarna har sitt fäste i Jesus Kristus. De finns inte om inte han finns. Allt hålls samman i honom. Och det var så ibland de kristna i Kolosse. Så verkar det vara lite att en del, ja, man trodde på Jesus och man höll Jesus högt. Han var viktig, men han var inte livsviktig. Han var en god förebild, men han var inte livsviktig. Han var stor för dem i Kolosse. Men han var inte den största. Och Paulus, han skriver till dem då och försöker att få dem att se att Jesus är den största. Och det tänker jag att Gud också idag med sin ande vill få oss att förstå att han är den största, den främste. Det finns en storhet i Jesus Kristus som vi inte får glömma bort. Han är vår vän, men han är också så stor. Han är både lammet och lejonet. Och det finns en text i Uppenbarelseboken 1 som jag har läst många gånger. Och det är när Johannes får den här synen, så säger Johannes där: när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evighetens evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Han föll som död ner för hans fötter. Hans storhet är enorm. Men Jesus sträcker ut sin hand och tar tag i oss och säger: var inte rädd. Det var de versarna. Han är den största, den främste. Och så går vi vidare. Och så läser vi några verser till. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Jag fastnade för friden i denna text. Del. Frid tror jag väldigt många av oss längtar efter. Det här där man känner att man har trygghet och fred inom sig. Det finns en nyskapad frid genom blodet på korset. En frid som skapas av Gud genom Jesus Kristus. En harmoni så som den fanns ifrån början. Och den, tänker jag, till dig som kanske känner oro inom dig. Att den friden och den harmonin kan få komma över dig med andens hjälp. Precis som det står i början på Moseböckerna om när det var öde och tomt. Och mörker fanns över djupet, står det där. Men så svävade Guds ande över vattnet och så börjar Gud att skapa ordning och harmoni. Jag tänker och jag tror, vi skickar med det till dig, att genom sin ande vill han ge frid i ditt och mitt hjärta. Frid finns här på jorden genom Jesus. Sen så står det om fullheten. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Försoningen är ju här. Fullheten bor i honom. Och jag tänker, allt som Gud står för, allt det Gud vill, finns i Jesus. Så har vi Jesus här. Och allt det som är trasigt och fel i hela skapelsen, i hela universum, det finns här. Det är människor, det är saker och ting, det är djur, det är atomer, det är trasig skapelse av olika slag. Det lagas och läggs och fogas samman genom Jesu död och hans blod på korset. Så att vi får vara i det Gud vill. I hans avsikter. Det gör Jesus. Och det är här jag tänker att vi har hört så många gånger. Någon gång har jag sagt att det är som en explosion. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Men jag tänker mig Jesu död på korset och hans uppståndelse. Det är som en explosion in i vår värld. Den drar undan alla hinder för oss att få komma nära Gud. Och när vi ber välsignelse så ber vi att, och lyssna till det. Herren har vänt sitt ansikte till mig. Alla hinder är undansprängda och dörrarna öppna. Och trots min brist så får jag bara gå rakt in till honom. Ja, om det är en explosion så tänker jag kanske över stenbumlingar. Det ligger lite rörigt, va? Vi får klättra in lite. Men vägen är öppen till honom. Gemenskap med honom. Och allt vad Gud har tänkt är att vi ska vara nära honom igen. Och lyssna till honom. Okej, allt är inte färdigt. Vi är trasiga, vi som sitter här. Men med Jesu kraft så dras vi in i honom. Jag ska läsa de sista verserna. 21-23. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Och jag tänkte på den första delen där, det fientliga sinnet och vår fientliga inställning. Jag tror vi alla brottas med den. Vi undrar vad Gud gör. Vi tänker, vill han egentligen oss väl? Vi tänker att nej, men vet inte om jag kan lägga allt min tillit till Gud. Jag går nog hellre och lägger min tillit i min egen väg. Och det finns en trasighet hos oss för att vi vill gå vår egen väg. Och den drabbar oss hela tiden. Och man kan läsa om att vi satt på Alfa här och då var det en som sa när vi pratade om att Gud kan förlåta allt, han kan förlåta alla, så stack det lite i ögonen på en som kände, men om man har gjort så med hemskhetens hemskheter, kan vi inte bara förlåta, du vet, om man också har drabbats av någon hemskhet så är det ju väldigt svårt att förlåta. Hon kände detta, men det kan väl inte bara vara så. Och då tänkte jag på det, jag gjorde det inför predikan också. Guds vrede finns ju också, eller hur? Det finns en Guds vrede över hur vi beter oss och hur vi håller på. Och hur vi envetet håller fast vid att min väg är den bästa. Det är klart att det finns en vrede i Guds himmel. Och vi läser den överallt och på många ställen. Och det finns i Romarbrevet lite platser där i första kapitlet. Jag tror jag kan läsa det här. Där står det så här. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor. Som i orättfärdigheten undertrycker sanningen. Och så står det lite längre fram. Förstår du inte, och så syftar det till oss människor, att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Ja, det finns ju vrede, och tack och lov finns det vrede över allt elände som kommer i kölavattnet av människor. Och Jesus, han är också arg, och när han står och i situationen i Markus 3, så säger han så här: hur länge ska jag stå ut med er? Och jag har tänkt på, ja, hur länge ska han stå ut med oss? Men han står ju ut, vi vet ju det. Men det kommer där. Och jag läste en rubrik för inte så länge sedan i Svenska Dagbladet. Där står det så här, eller den rubriken så stod det så här: människan är unik. Inte minst i sin förmåga att förstöra världen. Och då talar vi ju inte bara om de kriminella. Utan då talar vi om vår gemenskap. Hur kan vi vara hela och hur mycket händer inte omkring oss och i oss? Vi har fått förmågan av Gud att tänka och reflektera över oss själva. Vi har fått förmågor som inget annat i skapelsen, vad vi vet i alla fall, har. Vi kan se rätt och fel. Vi kan säga ja och nej till olika saker. Vi kan känna medkänsla, vi kan göra gott, vi kan göra ont. Vi kan ta hand om det skapade. Vi fick ju det i uppdrag. Vi kan ta hand om det skapade. Men vi är så vilse. Vi är så skadade. Ibland säger man att makakerna, en apsort, är ungefär lika oss. Vi är ju djur, och jag kan väl köpa att vi är djur rent biologiskt, men makakerna, ingen hoppas tror jag på makakerna. Eller till att stoppa kriget i Syrien. Eller till att få bort miljögifterna på vår planet. Nej. Men sammanhanget som vi finns i, så har Gud tänkt en evighet med oss. Men redan i början, när syndafallet kom, så stängde Gud porten till evigheten. Eller hur? Vi fick lämna lustgården och han stängde porten till evigheten. Om jag bara försöker tänka lite tillsammans med er, så gjorde han ju det för att inte det tillstånd som vi finns i nu, som är mycket uppror, vi vill gå vår egen väg. Tänk om det skulle permanentas i evighet. Tänk om Hitler aldrig hade dött. Eller kejsar Nero, eller Stalin, eller någon annan grym. Människan är förlorad. Du och jag är ur kurs. För att använda din bild, Dan. Våra egna små planer, de brinner upp och faller ihop inför universums Gud. Hjälp vad jag predikar. Orkar ni med mig? Att Jesus dör på korset för vår skull och säger jag vill rädda er, det betyder ingenting om vi inte förstår att vi behöver bli räddade. Förstår du och jag att vi behöver bli räddade? Ja, jag funderar på mig själv om jag gör det. Pastor som jag är. Men bibelordet hjälper mig lite att börja inse att mina planer och mina tankar, de är inte så stora. Jag kan tänka ibland, vad finns det Gud? Men jag sitter ju inte, kommer ni ihåg, kommandobryggan? Jag sitter ju inte i kommandobryggan, jag ser inte allt. Gud ser allt. Och han säger så här, med betoning på jag, när det är Gud som säger till dig. Jag älskar dig. Jag är stark. Jag håller i dig. Och om du vill så tillhör du mig. Och jag beskyddar dig. Sista. Så här skulle man kunna läsa om eller tänka om evangelium. Vi kan ta ner den där nu. Evangelium är de goda nyheterna att genom Jesus Kristus så har Guds rikes krafter inträtt i historien för att förnya en hel värld. Smaka på den. Genom Jesus Kristus så har Guds rikes krafter gått in i historien för att förnya en hel värld. När vi tror och litar på vad Jesus gjort för vår relation med Gud. Inte för det vi själva gör. Utan vad han har gjort, så kommer kraften ifrån Guds rike över oss och börjar verka i oss. Det är vårt hopp. Det är vår bön. Att den kraften ska strömma i oss. Vi ber. Herre, tack för att du känner oss som sitter här och som är här just nu. Du vet vad vi tänker och du vet hur vi tänker när vi är hemma. Du känner vårt fokus, vad som inspirerar oss och engagerar oss. Du vet vad vi lägger vår kraft och vår tid. Du vet vad vi älskar mer än annat. Du känner allt om oss. Och du säger, kom till mig. Till oss idag. Kom till mig. Låt mig få justera kompassen. Låt min kärlek få strömma i dig och genom dig. Tack för att du säger det. Och tack för att du ser min svaghet. Men du är stark. Tack för att du ser när jag inte har något att hålla i. Men du säger jag är din klippa. Tack för att du vet när jag känner mig ensam och tycker att jag är övergiven. Då säger du tillhör mig. Det är så stort, Herre. Och vi ber att din ande ska forma vår vardag. I den här tiden då inte allt är bra. I väntan på att du ska komma tillbaka. Ber vi dig, kom med din heliga ande över våra liv. Och låt oss förtjäna dig. Låt din nåd och din barmhärtighet, Herre, flöda in just där det är svårt i våra liv. Låt oss få ära dig med våra tankar och våra handlingar. Vi vill lägga oss i dina händer. Amen.